hela kapitlet, därför att det är en speciell berättelse, och vi kan säga att predikan blir baserad på detta. Så har ni ett annat modersmål än svenska, har ni ett språk som ni av någon anledning föredrar, så har ni möjligheten att läsa det självklart på ett annat språk.
Men jag läser det från...
Jag läser det från Svenska Folkbibeln, och då blir det alltså kapitel 3 i Daniels bok hela vägen till slutet. Herre, vi ber att du välsignar de här tankarna i ditt namn. Amen. Kung Nebukadnessar lät göra en staty av guld, 60 alnar hög och 60 alnar bred. Den lät han ställa upp på Duraslätten i Babels hövdingsdöme. Sedan sände han bud och kallade samman satrapper, landshövdingar, ståthållare, fogdar, skattemästare, domare, lagtolkare och alla andra makthavare i hövdingdömena för att de skulle komma till invigningen av den staty kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Då samlades satrapperna, landshövdingarna, ståthållarna, fogdarna, skattemästarna, domarna, lagtolkarna och alla andra makthavare i hövdingdömena till invigningen av den staty som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Där stod de framför den. Utropade en härold med hög röst. Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tungomål. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och andra slags instrument ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar har låtit ställa upp. Men den som inte faller ner och tillber, han ska genast kastas i den brinnande ugnen. Så snart allt folket hörde ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare och andra slags instrument föll de ner, alla folk, stammar och tungomål, och tillbad den staty av guld som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Men strax därefter kom några kaldeiska män fram och anklagade judarna. De tog till orda och sade till kung Nebukadnessar: "Måt konungen leva för evigt. Konungen har befallt att alla människor ska falla ner och tillbe statyn av guld. När de hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument. Så att var och en som inte faller ner och tillber ska kastas i den brinnande ugnen." Men nu fanns här några judiska män, Sadrak, Mesak, Abednego, som du har satt att förvalta Babels hövdingdöme. Dessa män sätter sig över ditt påbud, och konung. De dyrkar inte dina gudar och de tillber inte den staty av guld som du låtit ställa upp. Då befallde Nebukadnessar i vrede och förbittring att man skulle föra fram Sadrak, Mesak och Abednego. När man hade fört fram dem inför kungen sade Nebukadnessar till dem: "Är det sant att ni, Sadrak, Mesak och Abednego, inte dyrka mina gudar och inte tillber den staty av guld som jag har låtit ställa upp? Allt är nu väl om ni faller ner och tillber den staty som jag har låtit göra. När ni hör ljudet av horn, pipor, citror, lyror, saltare, säckpipor och andra instrument. Men om ni inte tillber ska ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud kan då rädda er ur mina händer?" Då svarade Sadrak, Mesak och Abednego kungen: "O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. Om det blir så är vår Gud som vi dyrkar mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. Men om inte ska du veta, o konung, att vi inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp." Då fylldes Nebukadnessar av vrede mot Sadrak, Mesak och Abednego, så att hans ansiktsuttryck förvandlades. Han befallde att man skulle göra ugnen 7 gånger hetare än man någonsin sett den vara. Och han befallde några av de starkaste männen i hans här att binda Sadrak, Mesak och Abednego och kasta dem i den brinnande ugnen. Så bands dessa iförda sina underkläder, livrockar, mössor och andra klädnader och kastades i den brinnande ugnen. Men eftersom kungens befallning hade varit så sträng och ugnen därför hade blivit så oerhört starkt upphettad, blev de män som födde Sadrak, Mesrak och Abednego dit upp själva dödade av eldslågorna. När de kastade ner de tre männen Sadrak, Sadrak, Mesak och Abednego bundna i den brinnande ugnen. Då blev kung Nebukadnessar förskräckt. Han steg hastigt upp och frågade sina rådsherrar: var det inte tre män vi band och kastade i elden? Då svarade de kungen: jo visst, o konung. Då sa han: ändå ser jag nu fyra män som går omkring lösa och lediga inne i elden. De är helt oskadda och den fjärde ser ut som en gudason. När sedan gick Nebukadnessar fram till den brinnande ugnens öppning och ropade: Sadrak, Mesak och Abednego, ni den högste gudens tjänare, kom ut, kom hit. Då gick Sadrak, Mesak och Abednego ut ur elden. Satrapperna, landshövdingarna, ståthållarna, kungens rådsherrar samlades där och såg att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar och att håret på deras huvuden inte hade svets och att deras kläder inte skadats. Man kunde inte ens känna att de luktade bränt. Nebukadnessar tog då till orda och sade: lovad vare Sadrak, Mesak och Abednegos gud som sände sin ängel och räddade sina tjänare. De förtröstade sig så på honom att de överträdde kungens befallning och vågade sina liv för att inte tvingas dyrka eller tillbe någon annan gud än sin egen gud. Härmed befaller jag nu att vem det vara må av alla folk och stammar och tungomål som säger något ovärdigt om Sadraks, Mesaks och Abednegos gud, han ska slitas i stycken och hans hus ska göras till en sophög. För det finns ingen gud som kan hjälpa så som han. Därefter lät kungen Sadrak, Mesak och Abednego få stor ära och makt i Babels hövdingdöme. Här är vi ber för de här tankarna som utspelade sig för drygt 2,500 år sedan. Vilken fantastisk berättelse, vilken fantastisk rikedom av vishet, av en vilja att tjäna dig, av en avsaknad av rädsla för människor. Det finns mycket att se och lära i den här berättelsen. Låt den nu tala innerligt till våra hjärtan. Jag ber i ditt namn. Amen. Vad skulle man kunna kalla det här för? Man skulle kunna kalla det här för en situation. Och ni vet hur det är. Livet är helt enkelt bara fullt av situationer. Varje dag. Förmodligen inte lika stora och drastiska som den här. Men dock många olika situationer. Och vad vi frågar oss alltid när vi hamnar i de här situationerna är: var finns Gud i detta? Det är ju den frågan som vi ofta ställer. Och det finns lite olika alternativ. Ett är att vi säger: han har nog slutat att existera. Vi blir helt enkelt ateister på fläcken. Men det är ganska ovanligt. Det är inte så vi resonerar. Det finns inga ateister. Det hävdar jag kraftigt. Inte på grund av att jag har en övertygelse om det, utan för att Bibeln säger det. Därför Bibeln säger att Gud har lagt evigheten i alla människors hjärtan. Han har uppenbarat för den här världen att det finns en skapare. Så oavsett var jag kommer ifrån, så om jag hävdar detta, så innerst inne så finns evigheten i mitt hjärta. Så han har inte slutat att existera. Han har inte heller tappat kontrollen som vi tänker ibland. Aha, det här är för stort. Gud reder inte ut det. Och därför har det blivit på det här sättet. Så måste jag nu gripa in själv, eller liksom finns det några makthavare eller myndigheter jag kan få på min sida här och fixa det här? Ofta tänker vi inte så heller. Vi tror att han existerar. Vi tror att han har all makt och förmåga. Utan ofta är det så att det är det här alternativet som vi hamnar i. Det är att han bryr sig inte. Han är inte intresserad av mig. Han skulle förändra den här situationen för alla andra 7,5 miljarder människor i den här världen. Men inte för mig. Utan av någon anledning så har han fått ett horn i sidan till mig. Och han vill inte reda ut det här. Så därför har han satt mig i den här situationen. Och vi säger, ja men det är säkert djävulen liksom. Han har sett till att det har blivit så här. Så Gud är liksom bunden. Han reder inte ut det. Låt mig säga en sak. Gud existerar. Gud har inte tappat kontrollen. Och Gud bryr sig. Men han har någonting som han vill säga i situationen. Och vi kan tycka att livet är fullt av onödiga situationer. dumma chefer, dumma kollegor, hemska trafikanter, idiotiska politiker, allt sånt här liksom. Ja visst, världen är full av dem, absolut, men vi är också själva i den här kategorin. Så vi ska inte säga allt för mycket. Vi är fallna människor, en syndad natur, och vi förmår att göra en hel del saker själva. Så vi har de här situationerna, men vi säger Gud, antingen så gör du så här nu. Antingen fixar du den här situationen så det blir ordning och reda, eller så tar du hem mig. Liksom, det är bara de två alternativen som finns. Men Gud säger, nej jag gör inte varken eller. Jag har någonting jag ska säga, ska du ska gå igenom de här sakerna. Så vi ska tala om situationer. Titeln för predikan är underbara situationer. Underbara situationer. För de är underbara om vi låter Gud göra sitt jobb. Och det första vi ska titta på det är att Gud behöver oss i situationen. Börja med den svåra biten här. Vad står du och säger nu? Skulle Gud behöva oss? Ja, på ett underligt, märkligt, ofattbart sätt så har den levande guden i himmelen som är allsmäktig, allstädes närvarande, gjort sig själv beroende av sin egen skapelse. Och för vissa som har en teologi som inte tillåter det här så låter det som hädelse. Men jag hävdade, vi ser det i inkarnationen. Gud blev en människa i Jesus Kristus. Och han gjorde sig själv beroende av mänskligheten för att uppenbara sig själv. Ni vet i gamla testamentet hur han uppenbarade sig genom sina olika namn. Och han gjorde sina mirakel. Och han gjorde alla de här sakerna. Och folk förstod, baserat på evigheten i deras hjärtan. Och det de såg runt omkring sig. Ja, det finns en levande Gud. Men de visste inte vem man var. Men i Johannes första kapitel och verserna 16-18 så står det att när han kom in i den här världen, Jesus Kristus, Gud blev en människa i honom. Då förändrades allting. Därför att nu helt plötsligt så förklarade sonen vad som finns i fadern. Kom ihåg det här ordet som vi får ordet exegetik från. Det vill säga att vi drar ut meningen ur orden eller språket. På samma sätt drog Jesus allt ut ur fadern vem han är. Det gjorde han genom sitt liv, genom sina ord. Och Gud behöver oss i detta. Och vi ser hur han gjorde sig själv sårbar i inkarnationen. Jag tänkte på hur Gud bygger någonting i det här livet, i den här världen. Vi ser hur faderns plan finns i Efesierbrevet. Vi ser hur han planerar en familj för sig själv. Romarbrevet 8:29 står det många söner och döttrar. Det vill säga Jesus var den förstfödde bland många söner och döttrar. Sedan talas det om hur han bygger en brud för sin son i Efesierbrevet 5, verserna 25-27. Men sen ser vi också att han bygger en boning för den helige ande. Kyrkan är en boning för den helige ande. Vi är stenar i ett levande tempelbygge. 1 Petrus 2:5. Fantastiskt. En familj för sig fadern, en brud för sonen och en boning för den helige ande. Det är egentligen vad kyrkan är. Ganska långt ifrån det som människor tänker sig att en kyrka är. En byggnad som man beundrar i vissa fall. Så det här är någonting som är fantastiskt. Och i Jesaja 41:14 så står det att Jakob, eller Gud kallar Jakob en mask. Det vill säga det absolut minsta, äckligaste lilla krypet som finns liksom, som bara kryper omkring i stoftet, en mask. Han säger, du är som en mask, Jakob. Men samtidigt ser vi i skriften att vi är skapade till hans avbild. Första Mosebok 1:27. Det betyder att vi är inte som växterna och djuren. Vi är på ett helt annat plan. Vi är över detta. Och vi är ett konungsligt prästerskap. läste vi om, eller citerade vi förut, står i 1 Petrus 2:9, hans eget folk. Och det är ganska långt därifrån att först är vi en mask i vårt fallna stadie. Men när vi tror på honom och blir återupprättade, då är vi helt plötsligt någonting helt annat. Då är vi en del av Guds familj. Då är vi hans brud. Då är vi hans boning. Då är vi ett konungsligt prästerskap och så vidare och så vidare. Skapade till hans avbild. Så Gud behöver oss i situationen. Han vill använda oss för att uppenbara vem han är inför andra människor. Och det gjorde han naturligtvis här med de här tre pojkarna som vägrade att böja sig för den här statyn. Så Gud behöver oss i situationen. Men vi behöver naturligtvis Gud i situationen. Och i Jeremia 18, verserna 1 till och med 12, så för Jeremia, eller Gud för Jeremia till en krukmakares verkstad. Och han ser hur krukmakaren då, som är en bild av Gud, har leran i handen, som är en bild av nationen Israel. Och han ser hur han formar den här som han vill ha den. Men sen ibland så tar han den här leran och slänger tillbaks den på den här drejskivan, tror jag det heter. Och fortsätter att forma. Och det är så Gud gör med våra liv. Han formar oss kontinuerligt. Han vill att vi ska bli lika hans son i Romarbrevet 8:29. Det är hans primära mål. Det är inte att vi ska gå igenom några situationer som är onödiga och jobbiga för att han bara tycker att det är roligt att ge oss lite smärta i det här livet. Nej, det är för att vi ska lära känna honom och växa i nåd och kunskap på honom och att bli lika hans son. Så det är en förberedelseprocess för det som ska komma. Och det intressanta och varför vi behöver Gud i situationen, det är därför att det är situationen som visar vilka vi verkligen är. Ni vet, vi är så här enormt duktiga på att spela religiös teater. Jag kan säga vad jag bör säga, jag kan göra det som förväntas av mig, jag kan liksom leva det kristna livet så som jag tror att mitt samfund eller mitt sammanhang förväntar sig av mig. Men när situationen kommer, då uppenbaras det vilka vi verkligen är. Och Gud vill att vi ska se detta. Han vill inte att vi ska förlita oss på någonting mänskligt. Han vill bara att vi ska förlita oss på honom. Så därför tillåter han det här. Och i 4 Mosebok 32:23 står det att er synd ska drabba er. Nästan alla översättningar förutom den här som jag läser står det att din synd kommer att finna dig. Det vill säga, vi tror att vi liksom kan, det är bara jag och Gud, men du har väl överseende med här, eller hur är det? Och sen tror vi liksom att synden inte har några konsekvenser. Synden har alltid konsekvenser. Alltid, alltid. Så vi behöver honom i situationen. Och i Jakob 1:2 står det att räkna det som den största glädje när ni råkar ut för alla slags prövning. Och de här ordet för alla slags prövning, alla slag, det är poikilos i grekiskan. Och det betyder mångfaldiga prövningar. Det är ungefär som man ser en diamant. Hur många sidor har en diamant? Du kan vrida och vända på den hur många gånger som helst. Och den tycks ha hur många sidor som helst. På samma sätt har prövningarna i våra liv hur många sidor som helst. Gud har hur många detaljer i oss att ta i tur med som helst. Så han för in många olika prövningar. Och i de prövningarna så får vi vara förvaltare av Guds mångfaldiga nåd i 1 Petrus 4:10. Och det är samma ord, det är poikilos. Så för de här mångfaldiga prövningarna så finns det en mångfaldig nåd. Och det är det som Gud ger oss. Men det är bara när vi finner honom i situation. Liksom, vi har ingen nåd i oss själva. Liksom. Vi orkar inte. Om vi lever i vårt eget kött, i vår egen kraft, då orkar vi inte med någonting. Allt är pest och pina. Men om Gud är med, då gör han någonting på ett fantastiskt sätt. Så vi behöver Gud i situationen. I andra Korinthierbrevet 4:15 står det: allt är för vår skull. Allt är för vår skull. Gud har en tanke med varje liten detalj som händer. Och ofta hör man liksom, ja, Satan gör si och så i mitt liv. Eller Satan gör si och så i någons liv. Ja, det gör han. Men inte utan Guds tillåtelse. Ge inte Satan mera auktoritet än han verkligen har. Han har bara den auktoritet som Gud tillåter honom att ha. Han har bara den auktoritet som vi tillåter honom ha i våra liv. Så Gud behöver oss i situationen. Vi behöver Gud i situationen. Och situationen självt behöver oss. Ni vet hur situationen är också för andra människor. Vi tänker alltid att ja, vi går igenom det här för vår skull. Och det gör vi. Så långt är vi kanske med. Men det är också för andra. Och ju svårare omständigheterna är, ju mer behöver vi, behövs vi i situationen, vårt tjänande, vårt deltagande. Och i 1 Johannes 4:8 så står det att Gud är kärlek. Jag älskar den lilla termen. Han är kärlek. Det står inte att han har kärlek. Det står inte att han älskar då och då. Utan han är kärlek. Det är hans natur. Han kan inte vara på något annat sätt. Och ibland så säger människor så här att ja, vad den här världen saknar, det är verkligen kärlek. Den här världen saknar inte kärlek. Problemet med den här världen är att man letar efter kärleken på fel ställe. Därför att kärleken finns hos Gud. Johannes 3:16 står det: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och det intressanta där är att det står att han älskade världen. Det är ordet kosmos i grekiska. Och det betyder hela det här världens system. Och det betyder inte att Gud älskar det här världens system och vill vara en del av det. För det är ett system som är organiserat specifikt för att vara emot honom. Men han älskar alla människor som är en del av världens system. Och han finns där. Och hans kärlek blev uppenbarad och manifesterad på Golgata kors. Och om människor vänder sig dit så finns all kärlek som den här världen behöver att tillgå där, plus mera. Men om jag letar efter det någon annanstans, ja, uppenbarligen, så finner jag det inte. För den här världen kan inte producera en kärlek så som Gud kan. För all kärlek som finns i den här världen är villkorlig. Jag älskar dig så länge som. Eller jag älskar dig om du gör sig eller så. Eller om du inte gör sig eller så. Men när omständigheterna förändras, då förändras också kärleken. Men Guds kärlek förändras inte. Och den kärleken manifesterades på Golgata kors. Så Gud behöver situationen. Vi behöver Gud i situationen. Men situationen behöver också oss. Sen har vi också en fjärde sak här. Situationen är i Guds händer. Och jag älskar det som står i Matteus 8, verserna 23-27. Det är berättelsen om hur Jesus var på sjön med lärjungarna. Och det blåste upp till storm och de blev livrädda. Och det var ingen vanlig storm, för de var verkligen rutinerade fiskare. Jag tror inte att de var rädda för lite vind och blåst. Men helt plötsligt så var det en enorm orkan som blåste upp på sjön. Och de väckte honom. Och vad han säger till vinden och vågorna: tig, var stilla. Och helt plötsligt slutade det blåsa. Vågorna la sig. Och då säger de i vers 27: vad är detta? Till och med vindarna och sjön, eller vågorna står det i en del översättningar, lyder honom. Så det betyder att till och med, de hade en viss förväntan på honom att han kan göra si, han kan göra så, han kan göra det här, men inte det här. Men nu blev det uppenbarat för dem att själva naturen står under hans auktoritet. Han kan befalla vindarna, han kan befalla vågorna att tystna, och det gjorde de också. Så situationen är i Guds händer. Och i Hebreerbrevet 4:13 står det att inget skapat är dolt för honom. Allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Är det en skrämmande eller uppmuntrande vers?
Skrämmande.
Exakt. Men om vi tänker liksom att Gud är nådesfull i sin karaktär, så är det ganska skönt, för vi kan sluta spela teater. Det finns ingen anledning att spela teater nämligen, därför att allt ligger uppenbarat. Liksom vi tänker alltså, om jag säger si eller så, tror jag du att den personen då kommer att förstå vad jag menar? Tror jag kommer undan mig? Ja, förmodligen. Nej, de kan nog inte lista ut det. Liksom, vi resonerar. Men Gud kan. Han ser rakt igenom. Han har en fantastisk röntgensyn. Och det skulle vara hemskt att tänka att han skulle bara titta på oss och säga, ah, jag vet allt. Inte bara vad du har gjort och vad du gör, men också vad du kommer att göra. Aj, 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 det var inte roligt. Men vi tittar istället på hans nådesfulla karaktär. Trots detta så frälste han oss för evigt och gav oss evigt liv genom att tillräkna oss sin egen rättfärdighet som en gåva. Och jag älskar vad det står i första Mosebok 22. Ni känner igen historien, det är Abraham som går med sin son Isak. Gud har sagt till honom att offra honom. Och så säger han i vers 2 och 16. Vers 2 och 16. Så säger han, offra din enda son. Men vänta nu, hade inte han en annan son, Ismael? Jo, han hade en annan son. Det talar bara om att Gud erkänner ingenting i våra liv som är producerat i köttet. Ismael var en produkt av Abrahams kött. Han trodde att han skulle uppfylla Guds löfte i sin egen kraft. Resultatet var Ismael. Och han säger, offra din enda son. Så i Guds ögon så existerar inte våra kötsliga gärningar. I Guds matematik så finns våra egna gärningar inte ens med. Din enda son var Isak. Han som var född efter löftet. Det betyder inte att Gud inte skulle ha en plan för Ismael. Det har han. Läs vad han säger till Hagar i första Mosebok 16. När hon blir bortkörd av Sara, men i sin ensamhet så uppenbarar sig Gud för honom i vers 13 som El Roy, Gud som ser, eller den osynlige guden som ser mig. Hon förstod att i sin ensamhet, i sin förkastelse, i allt detta, hon var bara ett misstag i deras ögon. Nu hade löftessonen fötts, men mitt i allt detta så uppenbarar sig Gud för henne och säger, jag ska göra också din avkomma till ett stort folk. Och det är det här som Gud älskar att göra. Ta de hopplösa situationerna och göra någonting fantastiskt i dem. Att uppenbara vem han är. Så situationen är alltid i Guds händer. I båten, med lärjungarna, vinden, vågorna. Allt ligger naket inför honom. Gud erkänner ingenting som är producerat i köttet, i det naturliga. Men det betyder inte att det som har blivit producerat i köttet, att Gud inte kan friköpa detta också, precis som han gjorde med Ismael och med Haga och sa El Roy, den Gud som ser. Han vill ta också det. Jag ska också göra din avkomma till ett stort folk, säger han. Så Gud har någonting fantastiskt. Han förvandlar oss till sin avbild i situationen. Det är hans mål. Och han har alltid förberett att någonting gott ska komma ur situationen. I Romarbrevet 8:28. Det står att allt samverkar till det bästa för de som är kallade efter hans rådslut och som älskar honom. Vilken tröst! Vilken förmaning! Och det sista vi ska tala om, det är att Gud är i oss i situationen. Han är i oss. Han är inte bara med oss, men han är i oss. Han kan inte lämna oss. Vi har blivit förseglade i Efesierbrevet 4:13 och också i 1:13 och 4:30. Vi har blivit förseglade med hans ande. Så han lämnar oss aldrig. Och jag tänker på hur termen i Kristus finns över 200 gånger i Nya Testamentet. Men i Kolosserbrevet 1:27 så står det att Kristus i er. Och så står det härlighetens hopp. Att också hedningarna har fått del av Guds ande. Han bor i oss alla. Och i Hebreerbrevet 13:5 står det att han ska aldrig någonsin lämna oss. Och i grekiska är det liksom en sån här trippel upprepning. Jag ska aldrig någonsin lämna er. Alltså med andra ord ett absolut fast löfte att oavsett vilken situation jag är i så ska han inte lämna oss. Vi kan överge honom, han förblir trofast för han kan inte förneka sig själv. I andra Timoteus 2:13. Vilken fantastisk tröst. Och nu tänker jag bara på den här berättelsen om de här tre pojkarna, hebreiska pojkarna som vägrade falla ner och tillbe statyn. Och de hamnade i ugnen. Gud behövde situationen därför att han vill umgås med oss. I första Korinthierbrevet 1:9 står det att vi är kallade till att umgås med honom. Vår kallelse är inte att åka till ett fjärran land, även om den kallelsen kan inkludera det. Vår kallelse är inte att göra någonting, gå på bibelskola, även om vi rekommenderar alla att göra det. Speciellt om jag ska bli missionär eller tjäna i hans rike, vad det nu kan vara. Men det som det handlar om här handlar om att vi i första hand är kallade till att umgås med honom. Gud har gjort sig beroende av sin egen skapelse därför att han vill vara det. Genom inkarnationen ser vi det. Gud blev en människa, Jesus Kristus. Vi är kallade till att vara i gemenskap med honom. Han är den förstfödde bland många söner och döttrar. Förstfödde. Det betyder att det finns flera som kommer som är i samma ordning. Och det är vi. Så vi som har blivit födda på nytt, vi har blivit nya skapelser i Kristus Jesus, andra Korinthierbrevet 5:17. Och därför får vi tillhöra honom och vara i gemenskap med honom. Han behöver oss. Han blev en människa så att vi ska kunna umgås med honom. Men vi ser också hur han gjorde det i den här situationen. Han ville umgås med de här människorna. Och han tog en situation och han hettade till den för att han skulle kunna umgås med de här personerna. Men vi behöver också honom i situationen. Och det blev uppenbart att deras tro höll. Jag menar, om jag ställer frågan, hur mycket tro har du? Hur kan vi veta om vi har någon tro egentligen om inte tron blir prövad? Det är därför det står i Jakob 1:2 att skatta er lyckliga när ni blir poikilos. Det vill säga mångfaldigt prövade på olika områden. Därför att det är ett bevis på att Guds ord finns boende i er. Det är ett bevis på att Gud har kunnat göra ett verk i era liv. Och situationen behövde också dem. Därför att Guds plan var att uppenbara för omgivningen att han var den levande guden. Det var inte kungen i Persien. Det var inte någon staty. Det var inte några kända, berömda, rika människor eller några avgudar som fanns i den delen av världen som Gud som har makten. Det finns en som har makten och det är Bibelns Gud, den enda guden. Så situationen behövde också dem. Och alla såg att de tjänade den levande guden. Och situationen var i Guds händer. Det står liksom, åh, nu ska jag vrida upp lugnen så den blir 7 gånger varmare. Men om folk anstränger sig allt de kan och säger att jag ska göra tillvaron 7 gånger värre för dig. Jag har gjort mitt bästa hittills, men nu ska jag göra det 7 gånger värre för dig. Tror du att du kan stå ut med det? Tror du att det finns en Gud som kan rädda dig i den här situationen? Knappast. Och de här sa, du får tro vad du vill, OK nu. De var respektfulla, de hånade inte, de gjorde sig inte lustiga över honom. De hade mänsklig respekt, de visste att den makten han hade var given av Gud. Men de sa, det spelar ingen roll. Vi har bestämt oss. Vi vet att det finns en levande Gud i himlen. Och det är han som har gett dig auktoriteten att ens ha oss stående framför dig och befalla de här grejerna. Gör vad du vill. Vi litar på honom. Och situationen var i hans händer. Vinden och vågorna och allt annat var också i hans händer. Ugnen var i hans händer. Omständigheterna var i hans händer. Politiken är i hans händer. Ekonomin är i hans händer. Miljön är i hans händer. Allt vad det är folk bekymras över och tänker på, det är i hans händer. Och slutligen, Gud är i oss i situationen. Han vandrade med dem i ugnen. Och de kom ut säkert. Och jag älskar det här att det enda som brann upp, det var de här vakterna som kastade dem i ugnen. Och repen som höll dem bundna. Det var det enda som brann upp. Deras hår var inte svett. De hade inga de hade inga brandskador. Det luktade inte ens rök om dem. De var helt oskadda. Och det är så en prövning som är given av Gud, den kan inte ens ge oss brännskador eller ens få oss att lukta rök. Men allt annat runt omkring. Och jag älskar det att banden brann upp. De var bundna. Vi är bundna i det här livet till olika saker, liksom människors åsikter. Vi är rädda för den och den, för att de kanske tycker sig eller så. Allt det här liksom binder oss. Rädslan för människor och deras åsikter och allt vad det kan vara. Allt sånt binder oss. Men banden brann upp i prövningen. Och när man ser en människa som har varit prövad, jag brukar citera det här då, så nu är det dags att jag gör det igen. Men Svante träffade ju Richard Warbrandt 1993, tror jag det var, i Baltimore. När han kom och talade där, rumänske pastorn, han satt 14 år tror jag i fängelse. Och de ofattbara prövningar som den där mannen gick igenom. Men när han pratade, inte en människa sa ett ord. Det var knäpptyst i hela rummet. Jag tror han var nästan 90 år. Inte ett ord, sa någon. Du kunde inte röra vid den mannen. Därför att han hade varit igenom allt i det här livet. Men han kom ut utan band. Utan någonting som höll honom fången. Och han var helt fantastisk. Varje litet ord bara liksom. Kan du köra det här i slow motion liksom, så det går sakta så jag kan höra det igen. Och det är det som Gud vill göra oss till. Han vill ta situationer och förvandla oss. Och hade vi ställt de här frågorna till honom, så hade han sagt, han är inte livet än längre, men han hade sagt samma sak, att Gud behöver oss i situationen. Vi behöver Gud i situationen. Situationen behöver oss. Situationen är i Guds händer. Gud är i oss i situationen. Och faktum är att när han blev frisläppt, jag vet inte om ni kan historien, jag ska inte gå in på detaljerna, men han var faktiskt tveksam till att han ens ville bli frisläppt. Och jag tycker det är helt otfattbart, men han sa därför att den gemenskapen han hade med Gud i denna prövning, i denna situation, den visste han att han inte kunde få någon annanstans. Helt otroligt. Helt otroligt. En annan kvinna som en del av er känner, som är boende i Baltimore, en iransk kvinna som hade levt under förföljelse i Iran. Jag kommer ihåg när hon gav ett vittnesbörd som chockade mig. Hon sa, vi såg fram emot så mycket, min man och jag, att komma till USA och tillbe Gud i frihet. Hon sa, problemen vi har här andligt sett är större än Iran. Därför att där visste vi att det fanns en fiende som förföljde oss, och det var regeringen. Och det var vår fiende, men i övrigt hade vi fantastiskt. Här är det miljoner saker som distraherar oss och gör att vi har svårt att vandra med Gud av olika anledningar. Så vi ser att friheten är inte, som vi tänker oss, alltid det som behövs. Vi kan ha frihet i ugnen, vi kan ha frihet i ett fängelse, vi kan ha frihet i ett land med förtryck. Vad det nu än är, vi vet inte. Men vad vi vet är att Gud är bakom de här situationerna. Och han behöver oss där. Vi behöver honom. Situationen behöver oss. Och Gud, eller situationen, är i hans händer. Och han är i oss genom de här olika prövningarna. Herre, vi tackar dig för det som vi har sagt, Jesus. Och Ja, herre, vad ska vi säga? Vi är inte Richard Brombrandt. Vi är inte de här tre hebreiska pojkarna. Vi är inte lärjungarna i båten. Vi är bara de vi är. Vad vi har upplevt, har vi upplevt. Vad vi upplever just nu, det vet du. Du vet också vad som ligger framför oss. Men herre, vi vet att varje situation är både tillåten och skapad av dig, Jesus, för att göra ett verk i oss, herre. Och vi vill bara stilla våra hjärtan ett ögonblick, herre, och betänka det faktum att den här världen är minst sagt full av din kärlek. Om bara människor kunde titta på den plats där den kärleken flödar ifrån, nämligen Golgata kors. Korset, blodet, såren i dina händer, i dina fötter. Där syns kärleken. Vi firade precis påsk förra helgen. I den ortodoxa världen firar man påsken den här helgen. En tredjedel av världens befolkning kallar sig kristna till den, i den bemärkelsen att man firar någon slags sådan tradition. Hur många känner dig, vi vet inte, herre. Men vi vet en sak, vi känner dig. Vi vill göra dig känd i den här världen. Många människor ägnar sig åt religiösa aktiviteter som man egentligen inte har någon aning om vad de egentligen betyder. Men vi kan meditera, Jesus, på ditt liv. Ditt liv som var så annorlunda. Du var så annorlunda än oss. Ändå var du så lik oss i det att du blev en människa. Men i den likheten så var du så olik oss i den bemärkelsen att du var syndfri. Här vi ber att vi skulle vända oss till dig idag, Jesus. Vi ber att vi skulle se på dina händer och fötter på din sida. Det blodet rann som försonade oss en gång för alla. Och den kropp som du, som den allsmäktige guden, tog synden på dig, i dig, för att en gång för alla avsluta människans dilemma och problem som skiljer oss från dig. Synda problemet. Tack Jesus för att synden inte är längre ett problem. Den enda synd som kan skilja oss från dig i evigheten är otro. Att vi inte sätter vår tro på dig. För de som lyssnar, för de som är här. Det enda som frälser en människa är tron i hjärtat på att du har fullbordat verket. Du var Jesus Kristus, att du var Gud i köttet, att du var, att du dog för våra synder, herre. Det är det enda som frälser. Men ta det här tillfället i akt. Den helige ande har talat till dig. Be en bön i ditt hjärta och säg, herre, kom in i mitt hjärta, förlåt mig min synd. Jag vill bli ett Guds barn. Tack för den gåva som du ger mig. En fri gåva som ingen kan ge utom du, men som heller ingen kan ta ifrån oss, inte ens du, därför att det du lovar, det håller du. Och Jesus, nu ber vi bara för dem som kanske ville eller gjorde, bad den här bönen, att ni tar kontakt med oss eller finner en bibeltroende kyrka någonstans, börjar att lära känna den Gud som ni har trott på. Tron är inte svår. Trons ord finns där i Romarbrevet 10, verserna 9 och 10. Om vi i vårt hjärta tror och med munnen bekänner att du är Herren, då blir du frälst. Men vi behöver också växa i kunskapen om detta. Det är det som vi, därför vi behöver församlingen. Där umgås vi med dig. Där umgås vi med andra människor som känner dig, Jesus. Men signa oss nu när vi går. Vi ber i ditt namn. Amen. Okay.